Vad hände med smittspårningsapparna? Att testa och spåra smittan ska vara effektivt för att få ner antalet fall av covid-19. Men medan testkapaciteten i olika länder och regioner varierar har smittspårning via appar på de flesta håll gått helt åt pipan. Bara Finland verkar ha ett hyfsat resultat. Måste det vara så? Eller kan en app identifiera smittovägar utan att stjäla vår integritet? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. En smittspårningsapp slår larm om man har varit nära någon som har varit smittad och om många använder samma app. Men framgångarna med de här försöken har varit minst sagt blandade. Om det här ska vi prata med Linus Larsson, teknikreporter på DN. Välkommen!
Tack!
Du, en app med smittspårning. Vad krävs för att en sån ska fungera?
Ja, dels så krävs det naturligtvis att den har tekniken på plats som kan, så att den kan registrera vilka personer som har varit nära varandra tillräckligt länge för att det ska finnas risk för smitta. Men det krävs också att väldigt många människor använder den här. Och det här är ju, åtminstone i Europa, frivilligt. Den som vill laddar hem den och behåller den installerad i sin telefon eller aktiverar den här funktionaliteten. Och där har man haft stora problem. Det är många av länderna har haft på tok för få som har börjat använda dem för att det ska få någon större effekt.
I Norge så stoppades deras app, den här Smittestopp, efter kritik från Amnesty som menade att den var extremt integritetskränkande. Och det där problemet med integritet har ju förekommit på flera håll. Kan man komma runt dem och hur ser de där problemen ut?
Ja, verkligen. Det som hände i våras när den här tekniken blev hypad och uppmärksammad på många håll var att flera länder började ganska hastigt bygga sina egna lösningar som på lite olika vis, men de hade det gemensamt att de ofta funkade ganska dåligt och var dåliga på dataskydd och respekt för den personliga integriteten. Det där ledde till att vissa fick bromsa och dra tillbaka sina appar. Det hände där till exempel i Norge efter kritiken. Och sen har många försökt göra en omstart. Man får ju komma ihåg att det är ju potentiellt väldigt känsligt med smittspårningsappar. Man hanterar information om vilka människor som har varit nära varandra. Man hanterar uppgifter om sjukdom och smitta. Det är liksom, det är ett riktigt minfält av risker vad gäller den personliga integriteten. Det de flesta har gjort nu när de har försökt starta om det här, det är att de börjar använda ett system som Apple och Google gemensamt har etablerat och som idag faktiskt finns i till exempel varenda iPhone, så man kan aktivera det. Det är ett system som är byggt då för att vara så anonymt som det överhuvudtaget kan vara, till och med på bekostnad av hur effektivt det är, då som ett försök att få fler att ändå vara beredda att vilja använda systemet. Så att det har begåtts absolut stora misstag där, men jag skulle ändå säga av de tekniker som finns tillgängliga idag så är nog det. Och det är också det som används i Finland till exempel. Och de flesta anammar när de gör omstarten nu. Den som respekterar den personliga integriteten bäst. Man ska inte säga att det är perfekt. System brukar aldrig vara det. Det brukar man få äta upp i efterhand om man ger sådana löften. Men av det som finns så är det nog det bästa åtminstone.
Men det måste ju ändå vara så att tanken är ju just att man ska identifiera folk. Så att man kan ju inte göra det helt anonymiserat, alltså man kanske kan vara anonym, men man måste ju kunna veta vilka som har varit på en viss plats. Det måste ju vara själva poängen.
Ja, jag kan ju ett försök att förklara hur tekniken bakom det här funkar. Det är inte helt enkelt. Och det bär verkligen emot, och alltså det jag förstår att man reagerar när man säger att det är mest det som respekterar den personliga integriteten mest är det som kommer från Apple och Google. Det är inte direkt bolag, framförallt inte Google kanske, som har varit kända för sån respekt och liksom, det är klart att sånt här försvåras av att vi haft, alltså inte minst har jag ägnat de senaste 10-15 åren åt att skriva ut om hur sådana bolag missbrukar personliga data. Men systemet går ut på ungefär det här, att den spårar inte med GPS eller någonting sånt om var man har befunnit sig rent geografiskt, utan det som händer är att om jag har det här aktiverat på min telefon och du har det aktiverat på din telefon, då skickar jag ut små anonyma koder med jämna mellanrum av 50 minuter eller liknande. Och du gör likadant. Jag snappar upp dina koder och du snappar upp mina. På så sätt uppstår ett slags minne av mötet mellan oss. Om de skickas ut var 50 minut så kan man då, baserat på hur många koder jag har tagit emot, så kan jag veta ungefär hur länge vi har varit i närheten av varandra. Och där handlar det om att försöka mäta att man har varit inom ett par meter från varandra. Det behöver inte vara att man har bara varit i samma hus eller i samma kvarter eller så, utan det ska vara så pass nära så att telefonerna får kontakt med varandra. De där laddas aldrig upp någonstans om man inte ber om det, utan om jag konstateras ha varit smittad så kan jag frivilligt anmäla det till en myndighet som hanterar det här, och då registreras alla koder som jag har skickat ut de senaste 2 veckorna som tillhörande en smittad. Och det din app gör, det är att den kollar av mot det där registret med jämna mellanrum, laddar hem alla de där koderna som är markerade som smittade, och så sker det då en matchning på din egen mobiltelefon som säger att du har varit nära någon som är smittad. Det ska alltså aldrig finnas något centralt register, och de som driver det här systemet ska inte ens veta hur många som veta när ett sånt larm sker, utan det ska bara ske på din egen mobiltelefon. Och på så sätt så är då tanken att, så du kommer inte heller få veta vem som har smittat dig, inte när eller var, utan bara att du någon gång de senaste 2 veckorna har varit i närheten av någon som har varit smittad.
Otroligt intressant. Det finns ju då några exempel på de som har lyckats. Om det ska vi prata om efter pausen. Studio DN idag med Linus Larsson om de oftast misslyckade apparna för smittspårning. Ett undantag här kan ju vara Finland, där 2,5 av Finlands 5 miljoner invånare har laddat ner den här appen. Den kallas för en coronablinker, namnet på deras app. Vad har Finland gjort som ingen annan har klarat?
Jag tror att en sak de gjorde rätt var att de inte stressade fram en med egen teknik och någon form av hemmabygge som sen måste skrotas. Gör man det så har man nog redan förstört ganska mycket av förtroendet för en sån här app. Utan de byggde någonting, de gjorde nog rätt från början rent tekniskt. Och sen har de väl lyckats bygga förtroende för att det är värt att använda det. Och det kan ju också ha att göra med sånt som att det är samhälle med stort förtroende för myndigheter och så. Sånt kan ju verkligen spela in. Och det är rätt, jämför man med andra länder så är det ju otroligt att man har haft 2,5 miljoner nedladdningar på en befolkning på 5 miljoner. Jag såg en uppskattning från Vasa, något sjukhus där, att av alla som de upptäcker vara smittade så säger de att ungefär 80% har den här appen och alltså kan anmäla sig till registret, och på så sätt kan de som har varit i närheten av få ett larm.
Så här sa servicechefen Ann-Katrin Brantberg vid Vasa centralsjukhus till Yle tidigare.
När man får den här blinken i telefon då, att det blinkar till, så behöver man alltså inte göra någonting omedelbart. Det första och det största tycker jag ju är det att man får själv den här vetskapen om att man eventuellt har varit nära någon då, så nära så att man kan ha, det finns en smittorisk. Då funderar man igenom att var har jag varit och vad har jag gjort. Och så kontaktar man kommunen. För kommunen sköter den här smittspårningen, och det är den där de behöver de här uppgifterna.
Hon går igenom det lite grann, hur det går till. Jag tror också det här med förtroendet är ju väldigt relevant här. En ny undersökning som du har tittat på också är att enligt EU så är det ju hittills bara Sverige och Luxemburg som inte har planer på någon app. Hur har Sverige resonerat? Vi har ju också ett stort förtroende till myndigheterna i regel.
Mm. Det var, när jag började skriva om det här i våras, så uttryckte Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten ganska positivt om möjligheten att använda den här tekniken. Men det där svängde om och man har varit väldigt skeptisk till att den skulle ha så mycket att bidra med. Och det man har pekat på då, det är ju vad som har hänt i framförallt stora europeiska länder där det har floppat totalt. Det fanns någon uppgift från Frankrike där om att det på flera veckor efter att den hade lanserats så var det liksom en handfull fall som hade identifierats. Det var liksom på det stora hela helt irrelevant. Och det, man förstår ju då att man ger upp en sån här teknik. Men det har varit lite spännande att se vad Finland ändå har lyckats med som kom mycket senare men har varit mer framgångsrika.
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, han sa häromdagen i en debatt att han gärna skulle vilja att Sverige fick en app. En sak jag tycker man undrar är om den verkligen är meningsfull när smittan är så utbredd som den verkar vara i Sverige just nu.
Nej, men så är det nog verkligen. Alltså, det här är... en risk med en sån här app är ju att man får för många larm så att man till slut slutar att bry sig. Om man får två sådana varje dag så kommer det till slut inte betyda någonting. Å andra sidan så betyder det inte så mycket om man aldrig får några larm överhuvudtaget. Så att det är väl i någon fas där det kan bidra. Men den risken finns ju absolut. Och sen är inte tekniken perfekt heller. Det kommer inte vara så varje gång du får ett sånt larm så kommer det inte vara riktig risk. Du kanske har suttit på andra sidan ett fönster från en person. Då är det tillräckligt nära för att de här signalerna ska nå varandra. Men smittorisken har varit noll. Så man får ju vara medveten om att det här handlar ju inte om att det är perfekt. Utan att det är en varning helt enkelt.
Men vad tror du då? Tror du att det kommer att göras nya försök i Sverige? Finns det någonting som tyder på det?
Jag har inte sett några som helst tecken på att om det då skulle vara Folkhälsomyndigheten så tycks det inte finnas några som helst initiativ för någonting sånt. Det finns andra appsatsningar, lite privatdrivna och något universitet som driver, men det är en helt annan typ av appar. Det är inte sådana för att spåra kontakter utan samla. Folk får fylla i om berätta om sina symptom och så.
Vet du något om andra länder eller andra initiativ utom de här i Finland? Är det ungefär samma problem de har haft eller samma? Det stora problemet är att allt för få laddar ner den alltså?
Ja, men så är det verkligen. Ta Frankrike till exempel, gjorde en omlansering nu i under hösten och släppte en helt ny app under ett... ombyggd och under ett nytt namn och så. Och myndigheter och ministrar till och med regeringen verkligen bett folk att fler måste ladda hem det. Det var en minister som sa till exempel att minst 20% av befolkningen måste ha laddat hem den för att den ska få någon effekt att tala om. Det är alltså mycket lägre andel än Finland, men även det är Frankrike jättelångt från att nå. Så att jag tror hoppet för att det här ska spela någon större roll i de länderna är ganska litet egentligen. Men det finns också att EU har ett projekt för att samordna appar i så hög grad som möjligt. Så att den app man använder i Tyskland ska kunna funka tillsammans med den man använder i Italien till exempel. Och så så att det rör ju på sig där och det kan ju vara någonting som kommer kanske spela roll lite längre fram.
Skulle du ladda ner den då? Om det fanns en?
Om den, ja, det är en bra fråga. Om det såg ut som att det verkligen skulle bidra och det är byggt tekniskt på ett väldigt sofistikerat sätt så skulle jag kanske göra det. Men som journalist är man ju extra noga med att inte bli spårad via mobiler och sådär. Så att jag skulle tänka både en och två gånger och det tycker jag man ska göra också. Man ska inte bara hoppa på sånt här. Det var ganska vårdslöst skött där i början. Det var lite vilda västern i hur de byggdes och den kritiken var ju ofta väldigt befogad.
Tusen tack Linus Larsson, teknikreporter på Dagens Nyheter.
Tack.
Imorgon handlar Studio DN om kändisreklamen för kryptovalutan Bitcoin där välkända svenskar påstås ha blivit stormrika genom snabba investeringar. Bluff visade sig. Studio DN görs för Podplay av Sabina Marmolakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.